ska förenas i bön. Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi också ikväll får samlas inför ditt ord. Och det handlar om en kraftfull predikan av lag och evangelium. Och det är framförallt lagen som vi nu får ta del av genom Josefs profetiska verksamhet. Herre, det som är svårt för oss att förstå är hur Josef kunde hantera det här så hårt som det syntes. Och det är precis lika svårt att förstå att du måste ta till hårda tag med oss för att leda oss in på rätt väg, för att få oss till omvändelse, för att vi ska se dina välgärningar. Hjälp oss att förstå det här med hjälp av det, med den text och den undervisning du ger oss ikväll. Och så som du visade bröderna att Josef älskade dem, så ber vi också att du visar oss hur du älskar oss. Ja, tack för att du lovat vara med oss med din ande och välsigna det ord som vi ska studera. Fader vår som är i himmel, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Det är nu så att vi har sett hur Josef har framträtt i makt och ära inför farao. Det utgick ju från det att han tolkade faraos drömmar om de 7 svåra åren och de 7 hungeråren som skulle följa. Och dessutom gav han ett råd till farao om hur han skulle hantera situationen till hjälp för folket när de svåra hungeråren kom. Och farao såg att det fanns en stor vishet i Josef. Och han satte Josef över hela Egypten och gav honom en så stor makt att han egentligen inte hade mycket större makt själv. Och så kommer då bröderna till Egypten när hungeråren har börjat. Josef reste runt i landet och skötte om under de 7 goda åren att säd skulle samlas in, och det blev så mycket så att man tappade räkningen. Och sen började de 7 hungeråren, och efter ett par år, det var ett par år när de kom andra gången till Egypten, så att vi vet inte precis hur lång tid som hade gått av hungertiden innan de kom första gången. Kanske det hade gått 1 eller 1,5 år. Så kommer då bröderna, och Josef känner dem, men de känner inte honom. Och så sätter han den på prov. Och det här är någonting som nu fortsätter. Vi kommer nu att se hur de återvänder till sin far. Och vilka problem fadern har med den situation som föreligger. Och hur de sen då kommer tillbaka till Egypten och prövas. Kastas en till glädje och förhoppning och sen till den djupaste smärta. Djupaste förtvivlan kan man nästan säga. Innan Josef slutligen ger sig till känna. Men vi ska inte gå se händelserna i förväg, utan vi går in på det här från 25 versen i 42 kapitlet, där Josefs bröder återvänder till Kanan och läser där några verser. Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med säd och lägga vars och ens pengar tillbaka i hans säck och ge dem kost för resan. När man hade gjort så lastade de säden på sina åsnor och reste därifrån. Men när en av dem vid ett rastställe öppnade sin säck för att ge sin åsna foder, fick han se sina pengar ligga överst i säcken. Och han sa till sina bröder: mina pengar har lagts tillbaka hit. Titta här. Det är min säck. Då sjönk deras mod. Och darrande av skräck sa de till varandra: vad har Gud gjort mot oss? Josef visar ju bröderna en stor välvilja nu när han ger dem tillbaka de här pengarna. Han vill inte köpslå med sina bröder. Han vill göra dem gott. Och i synnerhet då gäller det ju också hans fars pengar. Så han ger dem tillbaka de här pengarna i hemlighet. Och dessutom ger han dem färdkost för vägen. Mycket omtänksamt, kärleksfullt. Det här ingår också i prövningen. Och vi kommer ju senare också att se det här. Hur Josef ställer sig väldigt välvilligt och kärleksfullt gentemot sina bröder. För att ögonblicket efteråt pröva den väldigt hårt. Och på ett sätt som vi rent av har svårt att förstå. En av dem öppnar sin säck och hittar pengarna. Senare står det att de andra öppnar sina säckar när de kom fram till fadern. Men när de berättar om det sen så säger inför Josefs husföreståndare så talar de om att de öppnar sina säckar när de då hade farit dit. Så att det där hur nu sakerna ligger till så vet vi inte så precis. När de öppnar sina säckar då sjönk deras mod. De var tämligen hoppfulla när de åkte, för de hade ju visserligen varit tvungna att lämna Simeon som pantfånge i fängelset. Det var ju ett exempel på Josefs profetiska gåva, att han kände ju nog sina bröder också, så att han visste att Simeon var den mest mordlystne och hårdföre av de här bröderna. Och det var ju han också som nog låg bakom det här brutala dåde mot Josef när Josef var ung och såldes till Egypten, eller när man tänkte ta livet av honom. Så han väljer ut Simeon då. Nu är Simeon kvar, men de andra får resa, och de förväntar ju sig att när de då kommer med Benjamin, så som Josef föreskrev att de måste ha Benjamin med när de kommer tillbaka, så då blir allting gott och väl igen. Nu sjunker modet. Och det kan hända att de kan ju naturligtvis tänka sig att de kan anklagas för stöld. Det kommer någon ifatt dem, som det var sen på andra resan. Men framförallt så upplever de att här finns någonting som inte är naturligt. Det är någonting som går ut över det vanliga. Gud har ett finger med i det här spelet. Vad har Gud gjort mot oss? Varför blir det dåliga till mods? Varför känner de sig illa till mods när de tänker på Gud? Jo, naturligtvis för att det sticker i samvete. De vet ju vad de har gjort mot Josef. Och varje gång Gud kommer med ett tilltal till dem, eller när han gör någonting som är så här förunderligt, så sticker det till extra. Och det här upprepas många gånger. Det är en del av Guds plan. Josef är ett redskap nu för att förverkliga den här planen. Så läser vi då lite till. När de kom hem till sin fader Jakob i Kanans land berättade de för honom allt som hade hänt dem och sa: mannen som var herre där i landet tilltalade oss hårt och behandlade oss som om vi var spejare i landet. Men vi sa till honom: vi är hederliga män. Vi är inga spejare. Vi är 12 bröder, söner till en och samma far. En lever inte längre och den yngste är hemma hos vår far i Kanans land. Men mannen som var herre i landet svarade oss: så här ska jag ta reda på om ni är hederliga män. Lämna kvar en av era bröder hos mig. Ta så vad ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos er och res er väg. För sedan er yngste bror hit till mig så att jag kan vara säker på att ni inte är spejare utan hederliga män. Då ska jag ge er bror tillbaka till er och ni ska få röra er fritt i landet. Ja, det här är då en utförlig beskrivning av vad som har hänt som de då berättar i detalj för Jakob. Nu talar de om sanningen. De har inte tidigare talat om sanningen. De har ännu inte, vad man kan läsa av bibeltexten, tala om sanningen när det gäller Josef. Den saken är fortfarande dunkel för Jakob. Men nu, när det gäller den här händelsen i Egypten, nu talar de sanning. Och sen läser vi vidare. När de sedan tömde sina säckar hittade var och en sin penning på sig, sin säck. Både de och deras far blev förskräckta när de fick se penningpåsarna. Och deras fader Jakob sa till dem, ni gör mig barnlös. Josef är borta, Simeon är borta, och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är mot mig. Ruben sa då till sin far, båda mina söner får du döda, om jag inte för Benjamin tillbaka till dig. Anförtro honom åt mig, jag ska föra honom tillbaka till dig. Men han svarade, min son får inte fara dit med er. Hans bror är ju död och han är ensam kvar. Om någon olycka skulle hända honom på resan ni tänker göra, skulle ni föra mina grå hår med sorg ner i dödsriket. Ja, de blev förskräckta. Det visar ju att de inte hade öppnat alla säckar. Eller det tyder ju på det åtminstone. Och när Jakob börjar uttala sitt bekymmer så utbrister han, gör mig barnlös. Det måste ha varit en fruktansvärd börda för deras samveten. Josef är borta. Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Bröderna har en instinktiv känsla här av att allt hänger ihop. Det tror jag. Jakob är fruktansvärt deprimerad, allting är emot mig. Och det var ju så verkligen att det var brödernas fel. Fast Jakob inte visste någonting om Josef, så var det ju ändå brödernas fel. Bröderna visste inte att det att Simeon blev kvar hade någonting med deras ondska mot Josef att göra. Men så var det ju verkligen. Så Jakob visste mer än han förstod. Eller hans ord var sannare än han kunde tänka. Ruben försöker göra rätt för sig. Vi kommer ju ihåg hur han kände sin far genom att ligga med hans bihustru Bilha. Och det här har lett till att Jakob inte har tilltro till honom. Han har inte fått återställt sitt förtroende till Jakob. Dessutom så gör han ett löfte som ju är verkligen märkligt. Han säger, du får döda mina två söner om jag inte för Benjamin tillbaka. Skulle det vara bättre det för Jakob att han mister två av sina barnbarn? Ganska märkligt. Så inte är det nog så underligt att Jakob avslår det här erbjudandet. Men det som Jakob sen säger, det är ju också ett uttryck för att Jakob räknar egentligen bara med två söner på riktigt. Och det är ganska märkligt. Inför dessa söner, hela stora skocken, så säger han, jag har bara två söner, eller jag har haft två söner. Den ena finns inte längre, jag har bara en kvar. Det är ju nog att liksom ställa de här andra åt sidan, men hans hustru Rakel var så kär för honom att den kärleken så gör att också hans söner med Rakel är alldeles speciellt det är speciellt viktiga. Det kan hända att Josef hade anat att det skulle gå så här. Men hur kunde han då utsätta dem och utsätta sin far för en sådan bedrövelse? Det kan inte förklaras på annat sätt än mänskligt sätt så förklaras det med att hans kärlek till sina bröder var så stor att han ville, han måste försöka få predika lagen genom gärningar. Lagens hammare skulle slå på dem så hårt att de skulle omvända sig. Och det här är förklaringen också till varför han senare tillgriper sådant som gör bröderna fruktansvärt bedrövade. Nu är det hans far som lider. Och han lider en lång tid, för det gick ganska länge innan det här följande händer. Den Herren älskar, den agar han. Så säger Bibeln. Och det är nu som lagen har sin tid. Lagens hammare hamrar på bröderna och också på Jakob med full kraft. Så får vi gå vidare till kapitel 43. Men hungersnöden var svår i landet. När de hade ätit upp den säd som de hade hämtat från Egypten, sa deras far till dem: "Res tillbaka och köp lite säd till mat åt oss." Men Juda svarade honom: "Mannen sa uttryckligen till oss: ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Om du låter vår bror följa med oss, reser vi ner och köper säd till mat åt dig. Men om du inte låter honom följa med oss, reser vi inte dit. Eftersom mannen sa till oss: ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med." Det här är nu då den fortsättningen av Guds plan som går vidare, nämligen att det ska vara en så svår hungersnöd att Jakob och hans familj inte reder sig själva. Utan de måste söka hjälp från Egypten. De tvingas tillbaka. Nu har Jakob tydligen inte riktigt klart för sig hur viktigt det var med att Benjamin ska åka tillbaka. För han säger bara: res tillbaka och köp säd. Och det är först sen när Juda då börjar tala om hur det riktigt var som det går upp för honom. Ajo, det var så. Att Benjamin måste åka med. Lägg märke till att det är Juda nu som är brödernas talesman. Och det kommer han att fortsätta att vara. Det kan hända att Juda hade ett gott förhållande till Benjamin speciellt. Men det är också så att Juda har ju gjort en hel del ont som han också säkert har bittert ångrat. Den här otukten med Tamar var ju en smäll för honom, och han har kanske kommit i omvändelse som gör att han tänker på ett annat sätt numera. Och han är mycket hederlig och rättfärdig i sina uttalanden. Han berättar hur det är och konstaterade att vi åker inte om inte Benjamin är med. Juda ställer sin far inför ett ultimatum. Och man kan nog också läsa härifrån att respekten för Josef är fullständig. Mannen sa: ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Han var en sådan person att man inte på något sätt kunde säga emot. Så ska vi se vad Jakob svarar. Då sa Israel: varför gjorde ni så illa mot mig att ni talade om för mannen att ni hade en bror till? De svarade: mannen frågade noga om oss och vår släkt. Han sa: lever er far ännu och har ni någon bror? Då talade vi om för honom hur det var. Kunde vi veta att han skulle säga: ta med er bror hit ner? Jakob benämns här Israel. Det är lite hoppigt det här. Ibland kallas han Jakob och ibland kallas han Israel. Och det som är gemensamt för det här när han kallas Israel, det är att då uppträder han som patriarken, som stamfadern för frälsningslinjen. Och det är nu också som han kommer in i bilden på det sättet, mer och mer. Han förebrår bröderna: varför gjorde ni så illa mot mig? Ni borde ha hållit käft. Och så måste de försvara sig. Hur skulle vi kunna veta det? Att han skulle börja säga: ni måste ha er bror hit. Så läser vi vad Judas fortsätter och säger. Judas sa då till sin fader Israel: låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö. Vi själva, du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Av min hand får du utkräva honom. Om jag inte för honom tillbaka till dig och ställer honom inför ditt ansikte, ska jag vara en syndare inför dig i all min tid. Och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Han förebrår här sin far för att de har måste vänta så länge. Det är säkert i ett dåligt tillstånd på grund av hungersnöden allihop. Han talar om Benjamin som pojken, och det är ju också ganska intressant, för han är ju, Benjamin är en vuxen man och har många söner redan vid det här laget. Men han är ju lillpojken ändå, som man ofta ändå säger i en familj där man har ett sladdbarn. Så det är lillpojken fast man är stor. Och det är Benjamin fortsättningsvis. Och nu blir alltså Juda borgesman för Benjamin. Han går i godo, han garanterar honom. Det är en ställföreträdande uppgift också som Juda tar på sig. För han lovade att jag ska vara en syndare för dig i all min tid om jag inte för honom tillbaka. Jag ska alltså vara utkämd och bort och liksom utstruken ur familjen. Han går inte så långt att han säger att han är villig att dö eller någonting sånt. Men han går väldigt långt. Han är ställföreträdare likt Jesus var för sitt folk. Nu är han ställföreträdare bara för en bror. Dås från 11. Då sa deras fader Israel till dem: om det måste bli så, gör då så här. Ta med er av landets bästa frukt era säckar och för ner det till mannen som gåva. Lite balsam och lite honung, dragantgummi och ladanum, pistagenötter och mandlar. Ta med er dubbla summan pengar och lämna igen de pengar ni fick tillbaka överst era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också er bror med er och res genast tillbaka till mannen. Må Gud den allsmäktige låta er finna varmhärtighet hos mannen, så att han låter er andra bror och Benjamin följa med er hem igen. Men om jag ska bli barnlös, så må jag bli det. Jakob accepterar faktum. Juda har övertalat honom. Och nu försöker han ställa det så gott som möjligt att den hårda härskaren ska acceptera dem. Om det var ett misstag med de här pengarna, så då vill han återgälda det, dels genom att betala tillbaka allt och dels då genom att ge dyrbara gåvor. Sådana frukter eller kryddor och förnödenheter som vi också känner igen från ismaeliternas handelsfärd när de köpte Josef, tog honom med till Egypten. Men här är det lite mera ännu. Sen så åker också Benjamin med. Han måste alltså acceptera det. Och han uttalar en välsignelse. Jakob uttalar en välsignelse inför resan, och särskilt för Simeon och Benjamin. Vi kan också här notera att Benjamin nämns som son, medan Simeon är er andre bror. Ja, man kan läsa in här att Jakob var inte särdeles förtjust i Simeon. Han var modlysten, han var hård. Och det hade säkert kommit fram många gånger. Jakob uttalar den här välsignelsen i tro att Gud är med och att han beskyddar resan. Den här sista meningen, om jag ska bli barnlös så må jag bli det, den kan översättas lite olika. Man kan säga det mera ordagrant så här, liksom jag var barnlös så ska jag också leva barnlös. Och där anar man att han tänker tillbaka på den tid när han inte hade barn. Han var ju väldigt gammal innan han började få barn. Och sen speciellt på den tid när han väntade att Rakel skulle föda barn. Det räckte ju många år till det. Så då accepterar han ändå. Han var barnlös på den tiden. Och nu accepterar han att fast det skulle gå till det att han blir barnlös, så må det ske. Så går vi då vidare från 15 versen. Då tog männen gåvorna och den dubbla summan pengar med sig. De tog med sig Benjamin, bröt upp och gav sig till Egypten och kom inför Josef. När Josef såg att Benjamin var med sa han till sin husföreståndare: ta dessa män till mitt hus, slakta något och laga till en måltid åt oss, för männen ska äta middag hos mig. Mannen gjorde som Josef hade sagt och tog männen till Josefs hus. Men männen blev förskräckta när de visades in i Josefs hus. De sa: det är på grund av pengarna som kom tillbaka i våra säckar förra gången som vi förs in här. Nu tänker han kasta sig över oss och övermanna oss och göra oss till slavar och ta våra åsnor. Ja, det är ju ganska naturligt att de kan ju inte begripa det. Där möter de den store fursten över Egypten och bjuds hem till honom, till hans furstepalats. Det är nog inte riktigt vanligt, det är inte. Så det är igen en sån där sak. Alltså det kommer såna här oerhörda välgärningar mot bröderna. Och sen däremellan möter de hårda hugg. Fruktansvärda motgångar. Det är tydligt att Josef har tänkt igenom det här och planerat det. Han undervisar hur hans husföreståndare ska göra. Och senare verkar det också som om farao skulle ha blivit insatt i det här i ett ganska tidigt skede. Minst det verkade så, men det vet vi inte. Han ger dem en furstlig måltid, eller planerar en furstlig måltid. Och på det sättet så skapar han en oro hos bröderna när de då funderar vad det här egentligen kan betyda. De är rädda för rättegång, vad de ska straffas. Absolut inte kan de drömma om att fursten ska bjuda dem på mat i själva furstepalatset. De vet inte det ännu, utan de visas in och det är då på vägen som de blir förskräckta. Så ska vi se hur de samtalar med husföreståndaren. 19 versen. De steg fram till Josefs husföreståndare vid ingången till huset och sa till honom: hör på oss, herre. När vi var här nere förra gången för att köpa säd till mat och sen kom till ett rastställe och öppnade våra säckar, hittade var och en av oss sina pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Vi har nu fört dem med oss tillbaka. Och vi har andra pengar med oss för att köpa säd till mat. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar. Han svarade: oroa er inte, var inte rädda. Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar. Och han förde ut Simeon till dem. Mannen förde dem in i Josefs hus. Han gav dem vatten att tvätta fötterna med och gav deras åsnor foder. De gjorde i ordning sina gåvor innan Josef kom hem vid middagstiden. Ty, de hade fått höra att de skulle äta där. Det förunderliga bara fortsätter. De förbereder ett försvarstal eller håller ett försvarstal för husföreståndaren. Berättar hur det hade gått till. Och husföreståndaren, som Josef noga har instruerat, han hänvisar till Gud och deras fars Gud. Nu är det möjligt att Josef har predikat, undervisat hela sitt husfolk om sin Gud och att denna husföreståndare har kommit till tro och att han säger det här i tro på Gud. Men det kan ju också vara så att han var instruerad av Josef att säga just precis så här. Och naturligtvis så kunde han inte avvika det minsta från det som hans stora furste hade befallt honom. Men det här, jag har fått era pengar. Ljuger han? Nej, inte direkt. Det är väl en halvsanning det där. Han fick den första gången. Och sen la han dem tillbaka för att Josef befallde. Han hade fått dem. Men han sa ju inte fortsättningen. Vi har också lagt dem tillbaka. Det är fortfarande en hemlighet för bröderna. Men det ingår precis i den här planen det här. De ska göras förstummade. Nu ska de föras upp på höga höjder. Och vi ska se hur det går till. Det måste jag säga ännu att Josef gör såna här fantastiska saker med dem. Det påminner oss om Romarbrevet där Paulus säger i andra kapitlet vers 4. Förstår ni inte att föraktar du Guds godhet och hans tålamodsrikedom utan att förstå att denna Guds godhet vill föra er till bättring eller till omvändelse. Gud kan använda överflödande godhet för att leda människor till omvändelse. Nu är det den tiden. Nu är det godhetens tid som flödar över dem på ett otroligt sätt. Och det här ingår som en del av den sista prövningen. Det sista testet som Josef redan har förberett. Märkliga vägar. Den här ärebetygelsen var en sådan att den gavs knappast till egyptier ens. Kanske ibland till de allra främsta. Men hur ska de förstå det? De försöker nu förbereda sig på bästa sätt. De gör i ordning sina gåvor. Förbereda sig hur de ska framföra dem. Och förundra sig över vad som ska ske. Ska vi läsa från vers 26. När Josef kom hem tog de gåvorna som de hade med sig in till honom i huset och de bugade sig till jorden för honom. Han hälsade på dem och frågade: står det väl till med er gamle far som ni talade om? Lever han än? De svarade: ja, det står väl till med vår far, din tjänare. Han lever än. Och de bugade sig och föll ner för honom. När han såg sig omkring och fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han: är detta er yngste bror som ni talade med mig om? Sedan sa han: Gud ska vara nådig mot dig, min son. Djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade Josef sig ut och letade efter en plats där han kunde gråta. Och han gick in i sin kammare och grät där. Där kan vi lite pausa. Ja, vi påminns ju om Josefs drömmar igen. Två gånger efter varann bugade sig för Josef. Första gången när de kommer in i huset och sen bugade sig igen när han frågar så vänligt efter deras gamle far. Han är ju en synnerligen vänlig person här. Kom ihåg att han tidigare tilltalade dem hårt. Nu gör han inte. Nu är han vänlig och ger dem allt möjligt gott. Så de undrar på att de bugar sig ytterligare för honom. Det här tilltalet gör dem helt säkert modiga, frimodiga. De lyfts upp ur sitt bekymmer och sin otäcka känsla av att det är någonting galet. Och börjar liksom känna att det här går bra. Nu ska de bara äta och sen ska de åka hem. Och så är allting över. Och de får åka allihop. Det kan hända att de upplevde den här välsignelse, önskan på något sätt. Märkligt som Josef sa till Benjamin. Gud ska vara nådig mot dig, min son. Ja, det här min son, det är ett uttryck som en furste har råd att använda om undersåtar. Och i synnerhet en äldre om en yngre. Och Benjamin var ju så mycket yngre att Josef kunde ha varit hans far. Det borde ju ha varit ungefär 16 år skillnad mellan dem. Benjamin var bara ett spädbarn när Josef såldes till Egypten. Så Josef har ju aldrig egentligen träffat Benjamin sen han var spädbarn. Att han såg Benjamin och frågade angående honom så kunde han ju sluta sig till, för han, det var ju en ny som inte hade varit med tidigare, som var betydligt yngre än alla de andra. Och sen när han fick veta det, han svarade, vänta inte ens på svaret, så blev han fylld av rörelse och så måste han snabbt söka sig bort till en annan plats, ett annat rum där han kunde gråta en tid. Och så tvättade han sig, står det. När han hade tvättat ansiktet gick han ut igen, behärskade sig och sa, sätt fram maten. Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för de egyptier som åt tillsammans med honom. Egyptier får nämligen inte äta tillsammans med hebreer, det anses avskyvärt bland egyptierna. De fick sina platser mittemot Josef, den förstfödde enligt sin förstfödslorätt, sedan de yngre var och en efter sin ålder. Och männen såg förundrade på varandra. Han lät servera dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick 5 gånger så mycket som var och en av de andra. Och de drack sig glada tillsammans med honom. Ja, nu gäller det igen att vara kylig och vara en stram furste framför sina bröder. Annars så går inte här planen som han har tänkt ut. Sätter de fram maten särskilt för honom. Och så är det några egyptier, hans tjänare eller vem det nu är, hans hovstab, husföreståndaren, som också deltar. Och de ska naturligtvis sitta skilt, för att det anstår ju inte fursten att äta vid samma bord som hans underlydande på den här tiden, med en så hög försteplatsposition. Och så sitter bröderna skilt, och det förklarar Mose speciellt varför egyptierna inte kan tänka sig att äta tillsammans med hebreerna. Vi får senare också veta lite mer om det här, när de ska bosätta sig i landet Gosen. Man frågar dem vad de har för yrke, vad sysslar de med? Då säger de att de är boskapsskötare. Och det här kan inte egyptierna tåla. För boskap, många djur var heliga för dem. Det här har ju sen fortsatt i Indien, men inte i Egypten. Men för, också för antikens Egypten så var boskapsdjuren heliga. Och de åt inte, de slaktade inte och åt av boskapen. Och det betyder att de folk som gjorde så ansågs vara lägre stående. De ansågs alltså vara avskyvärda av egyptierna. De var liksom, man brukar tala om barbarer och greker. Grekerna ansåg alla andra folk var barbarer som inte var så hörde till dem. Och lite av samma inställning till dem fanns det här också. Man får inte ha någonting med det där att göra. Det var verkligen apartheid där. Så den måltidsordningen var ju egentligen inte så förvånande. Men däremot så var det förvånande att de placerades i åldersordning. För hade bröderna presenterat sig så hade de sagt sina födelseår. Eller hur gamla de var. Inte talas det om det någonstans. Tvärtom, att bröderna blev så förundrade över den här ordningen visar ju att det borde inte ha varit känt. På det här sättet så förstärks deras uppfattning att denne furste är gudomlig. Eller att han innehar gudomliga kunskaper som en människa normalt inte har. Och det här förstärks ju ytterligare sen i nästa kapitel. Så Josef vidtar sådana åtgärder här att han ska förvirra dem samtidigt som han upphöjer dem och uppmuntrar dem på olika sätt. Och sen det här att Benjamin fick fem gånger mera, det är ju också lite märkligt, var han fem gånger hungrigare han då? Det förekom på den här tiden att man gav äreportioner. Det sägs att den vanliga äreportionen var dubbla ransonen. Det förväntades inte att man skulle äta upp allt. Men det var en ära för den som fick dubbla portioner. Sen fanns det i speciella fall och i vissa situationer så gav man fyrdubbla portioner. Vilket var en extra stor ära. Nu ger Josef fem dubbel portion. Vilket är liksom det superlativen av det här. Det är det extraste extra av ära som han bevisar Benjamin. Och hur gör han det? Vet han inte att bröderna är lagda för att vara avundsjuka? Han har ju själv varit med om det. Och precis det är det han syftar till. Han ska pröva deras avundsjuka, pröva deras kärlek, deras inbördes sammanhållning. Det är där det han går ut på, att Benjamin ska ösas över med extra mycket för att se hurdan brödernas sinnelag är. Nåja, då går vi vidare till kapitel 44. Därefter befallde Josef sin husföreståndare: fyll männens säckar med sed, så mycket de rymmer, och lägg var så ens pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngstes säck tillsammans med pengarna för hans sed. Han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen när det blev ljust sändes männen iväg med sina åsnor. Men när de hade kommit ett litet stycke utanför staden sa Josef till sin husföreståndare: sätt efter männen, och när du hinner upp dem ska du säga till dem: varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den bägaren som min herre dricker ur och som han brukar spå med. Det är en ond gärning ni har gjort. Ja, Josef måste behärska sig synnerligen för att ställa till med en sån här prövning för sina bröder. Nu har han haft dem där. Tänk, varför kunde han inte säga nu jag är Josef? Och så skulle allt ha varit frid och fröjd. Men Josef är ännu inte övertygad om att de har ett rätt sinnelag. Han måste göra det ännu svårare för dem. Lagens hammare måste klubba dem ännu mera. Och då ställer han till det på det här sättet. Att han lägger tillbaka pengarna och dels lägger han silverbägaren i Benjamins säck. Det utsätts för en lagpredikan nu här som ska föra den till en sann omvändelse. Tänk på vad Paulus skriver om lagens uppgift i Romarbrevet 3. Lagen predikas för att var mun ska tillstoppas och hela världen står med skuld inför Gud. Josef vill övertyga sig om att bröderna känner sin skuld, att de verkligen är ångerköpta med allt vad de har gjort. Och därför måste lagen ljuda. Jo, det handlar alltså om lagens hammare som ska predikas, och först sen är det dags för evangelium. Nu kan man också tänka sig att det här var ju en enorm grymhet just mot Benjamin. Vad har han för otalt med Benjamin? Så han måste straffa Benjamin på det här sättet. För tänk den stackars gossen när han blir ärtappad med den här bägaren. Vilka kval han lider. Även om han vet att han är oskyldig. Ja, det måste göras på det sättet för att Guds plan skulle förverkligas fullt ut. Han ville göra det just mot Benjamin för att testa dem och se om de är solidariska eller om de är fyllda av avund mot honom. På samma sätt som de var fyllda av avund mot Josef. När bröderna for iväg så måste de ha varit fyllda av väldig glädje. Nu är vi klara. Nu är vi på väg hem. Alla är med. En härlig resa. Och så byts det här ut då. Kommer husföreståndaren. Vi ska läsa från vers 6. När han kom i fatt dem sa han detta till dem. Då svarade de honom. Varför talar min herre så? Dina tjänare skulle aldrig kunna göra något sådant. Pengarna vi hittade överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från Kanans land. Varför skulle vi då stjäla silver eller guld ur din herres hus? Denna av dina tjänare som har bägaren ska dö och vi andra ska bli min herres slavar. Han svarade, ja, det ska bli som ni har sagt. Den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra är utan skuld. Var och en skyndade sig att lyfta ner sin säck på marken och öppnade den. Han sökte först hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren hittades i Benjamins säck. Då rev de sönder sina kläder, lastade sina åsmor och vände tillbaka till staden. Ja, det är verkligen förvånande. Tänk hur vänlig Josef var mot dem. Och hur väl till mods de kände sig nu när de reste iväg. Och så kommer den sådan anklagelse. Det är helt 100% övertygade om att den här anklagelsen är falsk. Frimodigt står de där och säger att vi skulle aldrig göra något sånt. Vi är hederliga. Och pengarna har vi som vi hittade har vi fört tillbaka och erbjöd dig att ta dem. Varför skulle vi stjäla silver eller guld? Och så till och med är man så sturska så att man i sitt övermod lovar att den som bägaren hittas hos ska dö. De uttalar dödsdom. Utan att de tänker på hur det var förra gången, det märkliga att det fanns pengar i deras säckar. De har inte tänkt sig den möjligheten att det händer någonting liknande. Nu är de så säkra på att ingen bägare ska hittas. Men husföreståndaren, han mildrar domen. Han går inte med på någon dödsdom. Han är rättvis. Den som har tagit bägaren ska straffas. Ni andra ska vara utan skuld. Josef vill understryka rättvisa, samtidigt mildhet. Ingen ska dö, men han ska bli slav. Han ska bli Josefs slav. Men fortfarande är bröderna helt säkra på att det inte finns någonting. När man då börjar gå igenom och börja med det äldsta så blir man bara säkrare och säkrare. För att om man ska misstänka någon så det är väl Simeon det och de där andra modlyssna bröderna. Det är väl det som man kunde förvänta sig att skulle ha knyckt den där bägaren. Ingenting hittas. Sen bara en kvar. Och då är det ju helt övertygade om att det hittas ingen bägare här. Och så finns den i Benjamins säck. Det är en ordlös förfäran som kommer över bröderna. De river sönder sina kläder i sorg och vänder tillbaka. Och så läser vi vidare från vers 14. Juda och hans bröder gick in i Josefs hus, där han ännu var kvar, och de föll ner till jorden för honom. Då sa Josef till dem, vad har ni gjort? Förstår ni inte att en man som jag kan spå? Juda svarade, vad ska vi säga till min herre? Hur ska vi tala och hur ska vi rentvå oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Vi är nu min herres slavar, både den som bägaren hittades hos och vi andra. Men Josef sa, nej, aldrig skulle jag göra så. Den som bägaren hittades hos, han ska bli min slav. Men ni andra kan fara hem till er far i frid. Återigen ett svårt möte har Josef här när han nu måste vara sträng och straffa dem för det här. Juda är talesman igen en gång. Och det här måste ha varit dubbelt tyngre än tidigare. Kanske de gjorde sig förebråelser igen en gång för det som de hade gjort mot Josef. Och Juda, det var han som föreslog att de skulle sälja honom till Egypten. Men han inser att han kan inte bevisa Benjamins oskuld. Vad kan jag säga? Hur ska jag där här kunna komma med någonting? Man kan inte komma bara och säga jag har inte gjort det när man har ett bevis för det. Så bekänner han synd på alla bröders vägnar. Det är ganska märkligt. Gud har funnit dina tjänares missgärning. Nu bekänner han synden. För det finns säkert mera här än att han skulle bekänna en synd som de inte har gjort. Ingen har tagit den där silverbägaren. Varför skulle han bekänna den synden? Men nu bekänner han ärligt och uppriktigt deras synder. Han kan inte hävda att de är syndfria med tanke på vad som hände när Josef såldes. Och så erbjuder han dem att alla stanna kvar som slavar. Det skulle vara bättre det inför deras far än att tvingas se sin far igen. Men Josef förkastar erbjudandet. Nu är det via Benjamin som han testar deras kärlek och säger att det är bara han som ska stanna kvar som slav. Nu kommer det avgörande. Vad gör bröderna? Avsikten är att pröva om de verkligen älskar sin far och sin bror Benjamin. Eller är de nu villiga att offra Benjamin så som de gjorde med Josef? De far tillbaka till sin far och säger vi kan inte göra annat. Han blev fast. Då slipper de honom. Som de nu avundas. Om de gör det. Men nu ser vi av det fortsatta här att nu har de en verklig ånger. Nu är deras sinnelag helt annat. Nu läser vi från 18. Då steg Juda fram till honom och sa: lyssna på mig, herre. Låt din tjänare säga ett ord inför min herre och bli inte vred på din tjänare, för du är som farao. Min herre frågade sina tjänare och sa: har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade min herre: vi har en gammal far och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och som ännu är ung. Men en bror till honom är död, så han är den enda som är kvar efter sin mor, och hans far älskar honom. Då sa du till dina tjänare: för honom hit ner till mig, så att jag med egna ögon får se honom. Och vi svarade min herre: pojken kan inte lämna sin far, han skulle dö om han lämnade honom. Men du sa till dina tjänare: om er yngste bror inte följer med er hit ner, så får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi kommit hem till din tjänare, min far, berättade vi för honom vad min herre hade sagt. Och när vår far sa: res tillbaka och köp lite säd till mat åt oss, svarade vi: vi kan inte resa dit ner. Bara på det villkoret att vår yngste bror följer med oss kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikte om vår yngste bror inte är med. Men din tjänare, min far, sa till oss: ni vet själva att min hustru har fött två söner åt mig. En gick bort ifrån mig och jag sa: han är säkert ihjälriven, och jag har inte sett honom sedan dess. Om ni tar också denne ifrån mig och någon olycka händer honom, så för ni mina grå hår med sorg ner i dödsriket. Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken som vår fars hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då föra din tjänares, vår fars, grå hår med sorg ner i dödsriket. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken, och jag har sagt att om jag inte har honom med mig hem igen, ska jag vara en syndare inför min far i all min tid. Låt därför din tjänare stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag förmår inte se den sorg som då skulle drabba min far. Vi hinner inte säga så mycket om det här mer här, men vi kan säga det att bröderna kan inte mera stå ut med det här. De tänker mera nu på sin far än på sig själva. Och deras avund mot Benjamin, den visar sig här inte vara vad deras avund mot Josef var en gång. Alldeles tydligt. Det nämns inte en förebråelse mot Benjamin. Det sägs ingenting om att de misstror honom, att han verkligen skulle ha stulit den här bägaren. De kunde ju ha sagt det att han har svikit oss. Inte ett ord om det. Juda är borgesman för Benjamin och nu tar han hela ansvaret för honom. Han börjar med att respektfullt tilltala Josef och sen så förklarar han vad alla bröderna tänker. Det är en osjälvisk bön. Martin Luther sa om det här att han skulle ge nästan vad som helst för att få ett sådant sinnelag som judar har när han ber för sin bror. Det var en stark bön. Judar berättar noggrant om den särskilda relationen som fanns mellan deras far och deras yngste bror. Det vill säga, han berättar nu här också om hustrun Rakel, och han berättar utförligare än vad det har framkommit tidigare. Och den här omsorgen, kärleksfulla omsorgen om deras far, trots att fadern inte räknar de andra som söner egentligen, utan bara Josef och Benjamin, så visar han en djup och kärleksfull omsorg om sin far. Det var en stark kontrast mot deras illvilja mot Josef och deras nonchalans mot faderns sorg, när fadern i många, många år sörjde att Josef var död. De sa ingenting. Var fanns då deras omsorg? Alltså är deras sinnelaget helt annat nu än det var då. Tänk ännu också på det att det var judar som hade föreslagit att Josef skulle säljas till Egypten. Vi får här också veta vad Jakob hade tänkt när han såg Josefs blodiga dräkt. Han är säkert ihjälriven. Sen kan jag ännu säga till slut här någonting om det här situationen som fanns där. Man kan väl tänka sig det att Juda framställde den här bönen under stark rörelse. Han kastade sig på jorden. Han kanske grät. Det är högst sannolikt att han visar en stark rörelse här inför Josef. Och Josef hörde på det här. Det är inte att undra på att han, när han hör att Juda erbjuder sig att bli ställföreträdare för Benjamin, när han värderar sin fars liv högre än sitt eget, så har han bevis tillräckligt. Och nu har lagen haft sin tid. Nu är det evangeliets tid. Och den talar vi sen om nästa gång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.